Podplay.
Talibanerna fortsätter sin offensiv i Afghanistan. Ghazni, 15 mil söder om Kabul, är den tionde provinshuvudstad som intagits av den väpnade fundamentalistiska rörelsen. Men varför är talibanerna på så stark frammarsch igen och hur påverkas situationen för afghanska kvinnor? Välkommen till Studio DN, jag heter Ylke Holago. Det är 20 år sedan den USA-ledda interventionen i Afghanistan inleddes. Och målet det var ju att störta talibanerna och gripa Al-Qaidas ledare Osama bin Laden. Men i våras så meddelade USAs president Joe Biden att landet drar sig tillbaka från Afghanistan. Och sedan dess har talibanerna på kort tid tagit kontroll över stora delar av landet. Och regeringen i Kabul riskerar att falla. Sanna Thorén Björling, du är ju min programledarkollega här i Studio DN, men du är också en av de reportrar som bevakar Afghanistan den här veckan. Hej!
Hej!
Berätta för mig, varför ser vi den här utvecklingen i Afghanistan just nu?
Ja, det kan man ju ge ett långt eller ett kort svar på, men det korta svaret kanske är att USA har ju sagt att de ska dra sig tillbaka. Trump sa ju tidigt det, men hölls tillbaka då av Pentagon där man ville vara lite försiktigare. Men det tecknades ett avtal i februari 2020, alltså före det amerikanska presidentvalet, med talibanerna om ett tillbakadragande mot att de skulle avbryta kontakter med terroristorganisationer som IS och Al-Qaida. Det där, sen så blev det presidentval och Biden har ju inte avvikit från den där linjen ändå utan fullföljde det här tillbakadragandet då, eller har ju börjat i våras med att ta tillbaka de amerikanska trupperna. Sen har ju de flesta bedömare antagit att det skulle bli en lik utveckling ungefär som den vi ser, men att det skulle gå så här fort tror jag har överraskat många.
På vilket sätt har det gått fort? Kan du ge några exempel?
Men jag tyckte att du sa där inledningsvis hur snabbt talibanerna har tagit mark geografiskt och tagit kontroll över provinshuvudstäder som också är viktiga. Och att man nu säger att det är förmodligen också huvudstaden kommer att falla inom ett par månader. Och att man ser mycket våldsamheter som kommer ut. Fredssamtalen har ju inte heller, man kan ju inte säga att de har gått framåt direkt om man jämför med hur det såg ut för några månader sedan.
Och vilken typ av insatser är det man har ägnat sig åt i den här interventionen i Afghanistan? Det har ju varit mycket fokus på militärt stöd för uppbyggandet av en ny afghansk regering förstås. Men vad har de här militära styrkorna från FN och NATO bland annat ägnat sig åt i övrigt?
Jag tror man ska se det över lång tid, så har det ju haft lite olika fokus. I början var det ju också som du sa att då ville man ju bli kvitt bin Laden och talibanerna. Talibanerna föll ju ganska snabbt och efter det så kunde man ju då börja bygga upp någon slags en annan typ av regering. Och det har man ju gjort och det hände, man gjorde ju väldigt stora framsteg där på många håll i Afghanistan när det handlar om sjukvård eller infrastruktur och kvinnors rättigheter som vi kommer till och så. Bin Laden dog ju 2011, togs han fast. Och sen så, som du sa också, så har det ju kommit in enorma mängder biståndspengar här. Den afghanska regeringen har ju inte, kan man ju säga, lyckats under de här åren. Det är ju väldigt korrupt statsförvaltning. Så att det har ju varit väldigt svårt att få någon, det är ju ingen stadga i landet. Så att på det sättet så kan man ju säga att USA lämnar ju inte efter sig något fullbordat uppdrag direkt.
Ja, och idag pratar ju många aktörer på olika flanker om vilket misslyckande den här 20 år långa interventionen har varit. Hur kunde det bli så?
Ja, det är nog en lång rad faktorer som spelar in där förstås. Jag tror att en sak var väl att man inte heller hade något klart. Man visste inte från början vad det var man egentligen skulle göra och när uppdraget skulle vara slut. Det förändrades hela tiden och jag vet, under lång tid så höll ju amerikanerna på att utbilda den afghanska armén. Och jag har pratat med personer som har varit med och gjort det och de på plats i Afghanistan bland annat och de sa redan för ja, ett par år sedan att ja men om USA lämnar det kommer att dröja, det kommer att gå väldigt fort. Så jag tror att det var man hade aldrig riktigt klart från början hur man skulle slutföra det här.
Ja, en viktig faktor har ju också varit korruptionen i landet, att biståndspengar kanske inte har hamnat där det var tänkt. Hur ser det ut på den fronten?
Ja, precis. Så är det ju. Och så att jag tror inte man ska lägga all, det finns ju de som säger också att man ska akta sig för att lägga all skuld på talibanerna eller på västmakterna och så, men det finns ju, det är klart att en regering som inte förmår ta hand om de resurser som kommer, eller som inte ger stöd att göra det fungerar inte. Det finns en utbredd korruption. Och det finns ju, det har ju varit ett land som har varit splittrat på många sätt länge, krigshärjat.
En fråga som har engagerat många, det är ju afghanska kvinnors situation. Och ett tag så hade ju den här frågan världens blickar på sig och afghanska kvinnors utsatthet blev någon slags sinnebild för fundamentalistiskt förtryck. Vilka förändringar har skett när det gäller kvinnors situation de senaste 20 åren?
Ja, men när jag pratat med lite experter så pekar de på flera saker. Många av dem är ju välkända, men det har ju skett stora framsteg. Afghanistan är ju ett konservativt, traditionellt land, så kvinnor har ju alltid slagits i underläge och frågan om kvinnors roll i samhället, som en expert på FOI, Helene Lackenbauer, påpekade, den har ju alltid varit föremål för konflikt. Redan på 20-talet när kung Amnullah ville genomföra väldigt progressiva reformer, hans hustru, alltså drottningen, gick bararmad. Det blev också en konflikt kring det och var en bidragande orsak till att han inte kunde sitta kvar. Nu har man ju lyckats, kvinnors utbildning och flickors utbildning har ju växt jättemycket. Allt fler flickor får gå i skolan, lära sig läsa och skriva. Sen är det många som ändå inte, som kanske går så många år. Därför att det finns ju starka traditioner om att man slutar gå i skolan när man kommer i puberteten, för då blir man bortgift. Men flickors utbildning har ju varit en sak. Kvinnor har ju kunnat delta i samhällslivet på ett annat sätt. De har inte varit tvungna att vara i hemmen, utan de har kunnat förvärvsarbeta, de har kunnat delta i politiken. Den nya konstitutionen som skrevs 2005, den innehöll kvoteringar även för kvinnor, så det gör ju att i parlamentet så är det över en fjärdedel kvinnor. Det är ju ganska mycket även med internationella mått mätt. Kvinnor har också, just för att de har kunnat arbeta så har de kunnat gå till yrken som de traditionellt också har haft, alltså som lärare eller inom vården. Så man har sett också stora hälsoeffekter av det här, som till exempel att medellivslängden har ökat, spädbarnsdödligheten har sjunkit, mödradödligheten har sjunkit dramatiskt under de här åren. Sen är det klart att det skiljer sig mycket beroende på var man är någonstans i landet, om man är stad och land, det skiljer sig mellan olika etniska grupper. Men det har gjort stora framsteg, även om de sker från låga nivåer.
Du sa att mödradödligheten har gått ner. Hur hängde det ihop med kvinnors rätt att arbeta?
Ja, som jag förstår det så har ju kvinnor, när de får arbeta, så har de ofta den typen av yrken, alltså sjuksköterskor, barnmorskor är ju i stort sett alltid kvinnor. Och när kvinnor får arbeta så kan de också skapa. Det handlar ju naturligtvis inte bara om detta, för att man måste också ha resurser att kanske ha vårdcentraler och så, men man kan skapa en situation som minskar mödradödligheten. Och ofta så handlar ju det om ganska enkla saker som att lyssna på vad en kvinna säger, vad en kvinna känner, att ha rent omkring sig och ha basala kunskaper. Men det gör ju väldigt stor skillnad.
Vi ska ta en kort paus och sen prata om de fredssamtal med talibanerna som pågår just nu i Qatar. Du lyssnar på Studio DN där jag idag har med mig min programledarkollega Sanna Thorén Björling som gäst och vi pratar om situationen i Afghanistan. Det pågår ju fredssamtal i Katars huvudstad Doha mellan talibanerna, USA, Kina, Ryssland och Pakistan. Vilken plats har frågan om kvinnors situation i de här samtalen?
Man kan ju börja med att säga att det är inte så väldigt många kvinnor som deltar i fredssamtalen. Och det visar väl kanske lite hur det verkligen ser ut. Och även om det som vi beskrev före pausen här om de olika framstegen, så är det ju synd att påstå kanske att den afghanska regeringen och statsförvaltningen är fulla feminister. Det är i den afghanska regeringens delegation 4 kvinnor. Så de är i alla fall några stycken, men det är ju över 20 personer som deltar i delegationen. Talibanerna har ju ingen kvinna. Jag kan tänka mig att kvinnors roll används som en del i det här, där man kanske försöker få talibanerna att medge vissa saker. Men talibanerna har ju också under förhandlingarna kanske, mer moderata talibaner har sagt att att deras positioner har förskjutits lite grann om man jämför med för 20 år sedan. Men sen hör man helt andra saker om enligt de experter jag har pratat med och som jag förstår det, ner på marken och nere på inne i Afghanistan lokalt, där det kanske är mer de militärt ansvariga talibanerna. De har inte alls samma lust till kompromisser. Så kvinnors... jag skulle säga att det är inte säkert att det spelar så stor roll.
Vad kan världssamfundet göra i frågan om kvinnans rättigheter?
Ja, det där är en jättebra fråga, för ofta så står ju världssamfundet ganska handfallet. Det finns ju enorma mängder biståndspengar då, som sagt, som kommer in. Frågan är ju vad som händer om talibanerna tar i Kabul och kontrollerar hela landet. Då... när jag pratade med generalsekreteraren för Svenska Afghanistan-kommittén, Andreas Stefansson, så sa han att han tror väl inte att man kommer att... då kommer ju mycket bistånd att försvinna. Och att man kanske behåller ett humanitärt bistånd, ett katastrofbistånd och så. Men att man kan inte ge bistånd till talibanerna. Man kan möjligen använda kvinnors roll som en påtryckningsmekanism. Att om ni inte gör si så blir det inte heller så. Och han sa själv att Svenska Afghanistan-kommittén har ju haft verksamhet i Afghanistan i över 40 år. Så att de har ju, och har ju nästan bara afghaner anställda i hela landet. De har en ganska omfattande verksamhet när det gäller vård och utbildning och så. Och där har man under tidigare talibanstyren ibland kunnat förhandla lokalt med någon ledare. Som då förmås att se mellan fingrarna på att man kanske utbildar flickor och så. Och då har man kunnat använda det och säga att ja, men om inte vi får göra det, då tänker vi inte heller hjälpa till i det här vattenprojektet till exempel. Men talibanerna har ju också nu visat med all önskvärd tydlighet att ute i landet nu så kommer det rapporter från människorättsorganisationer om att kvinnor nu klär sig i burka, de lämnar inte hemmen. De kan inte jobba, det kommer attacker mot kvinnliga journalister, mot kvinnliga politiker, mot skolor där det går flickor och så. Så att det kommer ju också rapporter om att kvinnor bestraffas kroppsligen med spöstraff och så. Så att jag tror att det kan nog vara ganska svårt.
Det är lätt att känna hopplöshet inför en sån här gammal och komplex konflikt. Hur ser närmsta framtiden ut för Afghanistan?
Jag tror inte att jag har tagit del av någon som är optimistisk faktiskt. Det känns ju just nu väldigt dystert. Det finns väl inget som tyder på att talibanerna inte kommer att ta över. Frågan är väl hur lång tid det tar. Och jag tror att En sak är väl att även Afghanistan ju har förändrats under de här 20 åren, att det finns ett civilsamhälle som ändå är starkare än vad det var tidigare. Och att det kan finnas ett starkare motstånd, civilt motstånd. Men det är ju inte ett militärt motstånd. Så det finns ju också en gräns för vad människor kan göra när de är fysiskt hotade till livet. Så att det känns ju just nu väldigt dystert. Och hur jag tycker det är själv hjärtskärande att tänka på flickor som inte får gå i skolan. Finns ju ingenting som är sorgligare. Så att jag tror att det är många som är väldigt oroliga. De som har utbildning och de som har en position att de kan, de lämnar ju också landet. Och det kan ju också bidra till en brain drain när det alla som har möjlighet drar. Och de som blir kvar får ju huka då.
Men där öppnar jag också för frågan, kan det bli tal om en ytterligare intervention av andra militära makter igen?
Det är väl lite för tidigt för att säga någonting om det. Det vet man inte. Det finns ju andra länder som intresserar sig för Afghanistan, Kina till exempel. Så att det tror jag, den frågan är nog för tidigt att svara på, men man vet inte.
Tack så mycket Sanna Thorén Björling, reporter och programledare på Dagens Nyheter. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai. Teknik Jonas Lindskov, Bauer Media, och jag heter Ylke Holago.